Ja, det är klart.
Jag har fått min julklapp i år här.
Det är din bebis, ja precis.
Ja.
Julklapp.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din tomtenisse i verkstaden för världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia i 10 år. Och den senaste veckan har jag inte varit särskilt aktiv, men jag har precis fått veta att jag förmodligen placerat Bellmans sista bostad i fel korsning.
Oho!
Ja, så det måste jag titta på efter här sändningen då.
Ja.
Var som blev tokigt, men jag fick ett meddelande på min användarsida att det var knepigt.
Ja, just det. Men det är en sån typ av information som kanske kan vänta en timme med att rätta.
Ja, jag tror det. Och jag tycker kanske en timme förmodligen ska stå kvar då, som ett alternativ. Det verkar finnas 2 alternativ. Men vi får se, det ska vi nog reda ut.
Idag i Wikipedia-podden om så ska vi komma tillbaka till det som vi egentligen skulle tagit i förra avsnittet. Vi ska prata om robotar, eller bottar som det också kallas. Ja, vad är en bott, Magnus, i ett nötskal?
Och i ett nötskal? Oj då, det kanske jag skulle stå någonstans säkert. Men det är ju ett verktyg som gör någonting tråkigt lite mer automatiskt. Skriver in en text eller allt från att skriva in bara en liten textsträng som en kategori till att till och med skriva en hel artikel då. Kanske lämpligt när det är en artikel om typ samma saker som runstenar skulle man kunna tänka sig. Som har samma struktur och samma källor eller likartade källor och så.
Mm.
Så tänker jag. Och då vet jag att vi pratade förra veckan om bot eller robot och att du sa att det kallades lite slarvigt för bot. Och då tänkte jag med slarvigt att då är det något som är lite felaktigt. Alltså, man kanske säger att nu kommer jag inte på något bra exempel för det. Men att det är lite slarvigt brukar man säga att det här betyder någonting. Men då är det inte riktigt rätt. Men bot är ju bara en slang, det är samma sak.
Mm.
Bot och robot är synonymer, men det ena är lite förkortning. Faktum var att Wikipedia inte hade någon omdirigering från robot till bot, utan det låg under C även. Så att på Wikipedia så kallas det bot.
Hur menar du då?
Som huvudartikeln för att förklara.
Wikipedia är en robot där?
Nej, utan artikeln om robotar. Om webbrobotar så att säga. Heter bot. Men nu är det fixat, så nu finns det en omdirigering från robot till bot.
Ja, ska det verkligen vara en omdirigering då? Det finns ju någonting, det måste finnas ett uppslagsord för robot.
Ja, precis. Det är en, vad heter det? Olika betydelselista.
Ja, okay.
Så i den olika betydelselistan så låg bot under C även.
Mm.
Och nu har jag lagt upp den som att den heter även robot och som är synonym.
Ja, just det.
Mm. Så det var inte märkligare än så då, men
nej. Ja. Och varför har vi tänkt så länge och pratat så mycket om att vi ska prata om bottar?
Ja, det är någonting som vi pratar mycket om och har funnits länge också. Och de första robotarna tror jag var antivandaliseringsbottar eller... Ja, det kanske inte var. Det var förmodligen sådana enkla saker som la in kategorier eller så. Ganska snart så kom det en robot som faktiskt skrev artiklar på engelskspråkiga Wikipedia som hette Ramsbot efter användaren Derek Ramsey. Och det är ju så att man kallar det husse, säger man, den som äger roboten så att säga, eller har skapat den och kör den då. Och då brukar man försöka ha något namn som har med sitt användarnamn att göra.
Mm.
Så han hette ju Ramsey då, och så blev det Ramsbot. Jag hade en bot som hette Littlebot.
Mm-hmm. Och jag har en bot som heter Ainalibot.
Ja, precis. Ja, han skrev om USAs alla städer. Togs emot sådär då, från början.
Mm.
Men han skrev 30 000 artiklar på 8 dagar. Och då ökade det totala antalet från 50 000 till 80 000.
Det är en skaplig procentuell ökning.
Ja, precis. Och då var man rädd att liksom bottarna skulle ta över Wikipedia då, såklart. Och att det skulle bara bli någon sorts maskintillverkad uppslagsbok.
Mm.
Men vad som hände var att det var ju flera träffar flera artiklar, flera som besökte Wikipedia, flera som upptäckte Wikipedia och flera som började skriva då. På svenskspråkiga Wikipedia har vi haft några stycken också.
Mm.
Jag tror att den första som skrev artiklar var Sjöar, eller?
Sjöar eller franska kommuner, va?
Ja, okej. Okay. Och vi tror också att det var samma, Naskobot, som gjorde det.
Mm.
Och sen så kom då LSJ-bot som först skrev om alla arter.
Just det.
Och det vart väl någon miljon artiklar, eller?
Någonstans i den storleksordningen i alla fall, för att det är ju så himla många. Och det här var ju också intressant, för att det var inte en miljon artiklar på 8 dagar, sådär som Ramspot, utan det var ett väldigt stegvis. Man prövade först med fåglarna, och efter att ha klarat av fåglar så hoppar man på nästa steg och testade svampar, och sen så gick man in på djur och ner på insekterna som blev det stora antalet.
Ja, precis. Och det var till och med så att jag tror jag vi sa någon gång att österrikiska Wikimedia har en dryckeslek när man klickar på slumpartikel på svenskspråkiga Wikipedia och kommer upp en spindel, så måste man ta en sup.
Ja, det blir jobbigt snabbt.
Ja, det är det jag menar. Då blir man full snabbt.
Ja.
Och sen sen så startade LSJ-bot också botten Alla platser.
Mm, ja, det var samma bot, men projektet Alla platser. Mm.
Ja, okej. Okay. Och då skavde det lite mer då plötsligt. Mm. Innan det så var det också ganska mycket diskussion om att samma som om Ramspot, att ska vi verkligen ha en massa maskintillverkad uppslagsverk då?
Mm.
Och jag tyckte det blev bra ändå. Mm. Alla platser tyckte jag hade mer problem, och det var egentligen källorna som var sämre då.
Mm.
Den blandade ihop byggnader på ett universitet med universitet och torn med höjd över havet. Den använde ganska irrelevant fakta också, tyckte jag. Den tog uppgifter från kartor och försökte lista ut hur högt det var och sådär, och runt omkring och sådär. Och det är inte alltid det är relevant bara för en plats.
Nej. Så på det sättet så är ju artartiklarna väldigt högkvalitativa, för de flesta av dem innehåller ju typ ett 10-tal olika källor, varav alla källor är i sig av väldigt hög klass.
Ja, det var ju så. Blev ju bättre. Och tyvärr då, ja. Så vart den hussen då vart irriterad och lämnade projektet på Wikipedia, svenskspråkiga Wikipedia. Men de fortsatt på några mindre språk.
Mm.
Och får väl fortfarande lite kritik för det också.
Just det, men nu tror jag att den inte kör någonstans alls.
Nej, okej. Okay.
Om jag tolkar historiken rätt här.
Ja.
Det här är ju också, botten i sig är ju en del problem i att, för det finns ju en del olika verktyg man kan se hur aktiv en användare är. Men när man slår in det här användarnamnet så får man tillbaka ett felmeddelande att den har gjort och skapat för många artiklar.
Jaha, super.
Gränsen går vid 400 000 på det verktyget.
Jaha.
Den har ju skapat långt mer än 400 000 artiklar.
Ja. Sen så kan det också finnas klotterrobotar, alltså robotar som bara klottrar. Jag vet inte om Wikipedia blivit utsatt för något sånt.
Det tror jag inte. Men i rent teoretiskt sett så kan det ju finnas en sån.
Ja, och jag vet att det var en sån som agerar på susning.
Mm-hmm.
Läste jag i någonstans. Mm. Så att det var ett problem då för susning en gång till. En föregångare eller en parallell till
just det.
Wikipedia. Ja, hur gör man en robot då?
Det finns lite olika sätt att göra en robot. Och det är ett samlingsnamn egentligen för, vad ska man säga, ett sätt att redigera på, kan man säga, snarare än att en robot faktiskt är någonting du kan gå och köpa i en affär.
Ja, precis. Det låter
ju väldigt handfast, men det är en metod, kan man säga. Så att det finns en del olika verktyg som är ganska lätta att köra. Du sitter i ett grafiskt gränssnitt och behöver inte kunna programmera. Det vanligaste av dem heter AutoWiki Browser eller AWB, och det kanske vi kommer återkomma till i någon senare Wikipedia-podden om.
Ja. Och det är som den gör då några, ja, den har ett gränssnitt där man kan genomföra några kommandon. Kanske på en lista artiklar till exempel.
Mm.
Men poängen är väl att den gör någonting automatiskt likadant hela tiden.
Ja, och det är ju egentligen poängen med nästan alla robotar. Så att man kan säga något generellt för dem är att du behöver först ha någon slags lista eller något annat sätt att generera vilka artiklar vill jag redigera på eller skapa. Och sen så har du någon slags åtgärder du vill göra på de här kanske lägga till en kategori och sen så itererar man över det där och gör det om och om igen. Och det är det som ett program gör så himla bra.
Ja, precis. Och i enklaste formen kanske man inte ens behöver en lista, utan man bara öppnar sina artiklar. Och sen ser det som ett makro ungefär.
Mm.
Som öppnar en för redigering, redigerar, stänger den och börjar
till nästa.
Så hamnar man på nästa, så gör man, så trycker man på knappen där också så att säga. Men det är ju klart att det är enklare om man kan få upp en lista, och då kan man typiskt hämta från en kategori till exempel.
Får vem som helst köra en bot?
Inte på svenskspråkiga Wikipedia i alla fall, nej. Och jag vet inte, det, jag antar att det upptäcks för att det går snabbt, eller?
Ja, det är ju det vanligaste. Och sen är att det också, eftersom bottens natur är att göra saker på samma sätt, så ser du att redigeringarna är likadana.
Ja,
men
precis.
Det kan ju vara så att det är...
Flinka
det andra, ja, det finns ju andra sätt att till exempel att lägga till kategorier som kan se ut som att nu är det nästan en bot som är framme, fast det är bara någon som sitter och trycker väldigt, väldigt snabbt och vet.
Ja, precis. Och har liksom kopiera, klistra in, spara.
Ja,
så. Ja absolut. Så att, och då, men annars så ska man ha en flagga, och det är för att man inte ska då dränka det som vi kallar senaste ändringar. Att man inte ska fylla den med massa ändringar av samma typ.
Mm.
Utan det ska samlas då under den här botflaggan, och då filtreras de bort därifrån.
Mm.
Och så hanteras de på ett annat sätt då, så då får man då blockera den här roboten. Roboten kan ju gå, den kan ju gå helt automatiskt. Man kan ju lämna och gå därifrån då. Så finns det väl rekommendationer hur fort och sådär också. Man får hur många i minuten då.
Och den här botflaggan är ju det som vi pratade om i förra avsnittet. Det är en användarrättighet som man får tilldelad sig av en byråkrat.
Ja, just det. Ja, jag vet inte, har vi något mer?
Ja, jag tänker att det är väl grundläggande om bottar. Så får vi se vad vi återkommer till speciella verktyg. Vi glömde kanske nämna det, ett av de vanligaste, mer komplicerade verktygen. Eller, vad ska man säga, flexibla och kraftfulla verktygen. PyWikiBot är ju ett av de mest använda. Ett så kallat ramverk för bottar som används på nästan alla språkversioner och projekt till att göra lite vad som helst, vad man nu vill.
Ja, just det. Och jag hade robotflagga ett tag. Den är borttagen nu. Den går ju att aktivera igen då, och den var till borttagen för att jag aldrig använde den.
Ja, just det.
Och jag gick en kurs, och jag hade tänkt att jag skulle köra AVB just för att göra runstenar då.
Mm.
Men jag kom aldrig igång med det riktigt.
Nej, vi får se vad som händer i framtiden. Har ni frågor om bottar så hör av er.
Ja, precis. Och sen så var det då också just nu, eller?
Ja, just det.
Så sker en massuppladdning av bilder från Scenkonstmuseet.
Ja, eller om den kanske precis har blivit klar, tror jag. Så att det bloggades om på Wikimedia Sveriges blogg här. Och det är ju också ett typiskt sätt för att föra över 20 000 eller tusentals bilder och ladda upp dem på Wikimedia Commons. Det är inte så roligt att göra för hand, så då vill man gärna ha något slags program som gör det.
Ja, och det har Wikimedia Sverige hjälpt till institutioner förut att göra, bland annat Nordiska museet, vet jag, och Hallwylska och sådär.
Mm.
Så att det kommer upp på Commons då, så kan man använda de bilderna.
Mm.
Och på svenskspråkiga Wikipedia då?
Ja, där är ju lite diskussioner också.
Ja, det är ganska aktivt och ganska sansat då. Det är också lite grann på kav, lite mera tråkigheter.
Mm-hmm.
Men på Bybrunnen så har det varit liksom lite puttrigt och lite, man reder ut saker och sådär. Till exempel kategorisering av brottsdömda.
Mm-hmm.
Vilka ska kategoriseras? Ska alla som har blivit dömd för ett brott hamna i den kategorin, eller ska bara de som är relevanta för att de är brottslingar hamna i den kategorin?
Mm.
Det sista tycker väl jag då.
Mm.
Man kan liksom inte skriva upp varandra. Det blir konstigt om... Och det är allt från liksom folkmord till fortkörningsböter.
Just det. Och här lyckades man komma överens, eller?
Jag tror det. Men det går också lite sådär halvputtrigt. Men jag tror det kommer sluta med att vi på något sätt försöker göra så att vi bara kategoriserar de som faktiskt är relevanta som brottslingar bara.
Just det.
Men då blir det här svåra, om är det för att de är dömda eller för att de är... brottslingar som kanske har avlidit innan de blev dömda och sådär.
Mm.
Och kan man kanske inte skriva att det är dömda brottslingar? Jag vet inte.
Mm. Och sen hade vi en annan liten klurighet också som är svår av ett annat skäl, och det är det här med medborgarskap för personer som levde för länge sedan.
Ja, precis. Därför att då, det hette inte medborgare då. Och då kan man säga nationalitet, men då fanns det inte nationer. Ändå så uppfattar man ju till exempel Erik Segerkjell som svensk.
Mm.
Fast han kanske, vi kanske inte hade förstått vad han sa. Men han fanns på samma geografiska plats då som vi.
Mm.
Men det fanns ju ingen nation, och det fanns inget medborgarskap, och det fanns inga sådär.
Mm.
Jag vet inte, jag tycker att man tar i för mycket där när man liksom ska... Att man är för rädd för anakronismen där. Jag tycker, ta nationalitet och det, ta medborgarskap. Det, vi förstår vad man menar, känner jag.
Mm, ja, just det. Vi förstår vad vi menar när man säger svensk. För här finns det inte något alternativ. Men det blir kanske krångligare när man är i Centraleuropa.
Ja, jo, det är sant. Det, så kan det säkert vara. Och tyska. Ja, visst. Ja, och de jämför med Abbasidkalifatet, jag vet inte varför. Men det puttrar på, som sagt. Då, och mm. och jag tycker att det blir lite för petimetrigt ändå.
Mm.
Och jag vet att vi är ju kalenderbitare, och vi är ju besserwissrar, och vi är livrädda för anakronismer. Så det här problemet kommer ju upp hela tiden.
Mm. Ja, enligt min mening så tycker jag att vi ska ha fler sådana här diskussioner.
Ja. Och jag tycker att det går inte att nyansera binärt, liksom.
Nej, och jag tänkte också göra en radiobrygga till nästa diskussion, som är förkortningen EMM, enligt min mening.
Ja, just det. Och där är det ju då en som då vågade fråga, som har varit väldigt aktiv rätt länge: vad betyder EMM, som folk skriver hela tiden?
Mm.
För att när man är nybörjare så kanske man inte riktigt vågar fråga, för att då känner man sig osäker på om det är korkat. Efter ett tag så märker man att nu borde jag ju liksom veta, och då vågar man också fråga, och sen så betyder det helt enkelt bara enligt min mening.
Mm.
Används ganska ofta, jag använder det nog alldeles för ofta, EMRO och enligt min ringa åsikt.
Nice.
Och det är för att man vill tala om att det här är ingen naturlag. Mm. Jag skriver det att det ska banne mig, man ska visst kunna skriva medborgarskap, eller man kan skriva medborgarskap, men det är ju jag som tycker det, så vill man förtydliga med att enligt min mening. Men slippa skriva det varje gång. Och sådär. Så det var bra. Och det, ja, det där är svårt. Det är praktiskt med de här små hjälpmedlen då. Samtidigt så stänger det ju ute folk fikonspråk. Så det där är en lite svår balansgång att gå då. Chattspråk kallas det. Jag har faktiskt bara sett det på Wikipedia.
Ja, jag har sett det just i chatter och i forum på andra ställen också.
Ja.
Ibland ser man det på Facebook med.
Ja.
Mm. Ja. Men det puttrar på, som du säger.
Ja, precis. Och det är flera sådana här små korta diskussioner som inte är något upprört, utan bara framåtdrivande liksom.
Mm.
Lite trevligt att se just nu.
Då tar vi lite internationella nyheter, och här får ni ett helt potpurri, tänkte vi bjuda på, för att just nu på det som jag har talat om förut, Wikimedia Space, det här nya diskussionsforumet som är på gång, så har man en julkalender med ett nytt blogginlägg från någon del av Wikimedia-sfären, världen, varje dag. Så att vi har sett lite grann här senast idag, så var det från Indien och innan dess Turkiet och så vidare, så går det runt från Elfenbenskusten. Så här får ni internationella, men ni får gå in och läsa nyheterna eller blogginläggen själva, för det är lite mer som en historia.
Ja, precis. Och Turkiet är ju fortfarande blockerade.
Och där är ju kampanjen We Miss Turkey som lyfts fram.
Ja, precis. Och den andra luckan gömde sig Astrid och Åsa. Det var Living a Zombie som var med och pratade på Wikimania.
Mm.
Om samer.
Precis.
Eller samiska kanske. De har skrivit ett inlägg. Så där, där finns det mycket att läsa.
Mm.
Ända fram till jul. Och sen är det på mjukvarusidan.
Och här har vi flera korta nyheter, och en liten rolig grej här är ju en ny finess som man kan slå på svenskspråkiga Wikipedia. Man får gå in i sina inställningar på fliken finesser och slå på. Jag tror att den ligger väldigt långt ner. Och det här är något som Wikimedia Sverige har byggt efter att gemenskapen fick önska sig på den svenskspråkiga gemenskapens tekniska önskelista för ungefär ett år sedan då, så, och nu har den blivit klar. Och verktyget eller önskemålet hette automatiserad artikelförbättringsbedömning. Två långa ord. och som i princip gör så att när du har slagit på den här och så gör du en redigering i en artikel, så får du tillbaks ett litet svar, en siffra på hur mycket bättre eller sämre ett verktyg tror att du har gjort artikeln.
Och det är väl också lite intelligent, va? Lite AI?
Ja, det är i alla fall maskininlärning. Så ja, det är inte riktig AI. Men det den har gjort då är att den har tränat sig på alla de rekommenderade, bra och utmärkta artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia och titta vad har de gemensamt. Och sen tittar den på, när du gör en redigeringen, hur mycket närmare de här nivåerna kommer du? Och så räknar den ihop det på någon slags. Jag tror att det är så här stor chans att, det är, att den här artikeln nu är på en bra nivå eller på en rekommenderad nivå. Eller lägre. Och den också tittar på stubbar.
Ja, just det. Liksom den fick också lite problem med Wikidata-länkarna då. Eller Wikidata-mallarna ska jag säga.
Mm-hmm.
För att om man ersätter en mall med en Wikidata-mall så uppfattar den som att man tar bort information och kanske till och med tar bort källor. Och den ser inte att man får in ny information från Wikidata och kanske till och med mer källor.
Just det, men det tror inte att det har någonting med de två att göra faktiskt. Nej. Utan jag tror att det beror mest på att det inte finns så många bra eller utmärkta artiklar som har Wikidata-mallar än.
Ja, okej.
Okay. För den är upptränad på hur de ser ut.
Ja, så den kan, men kan den läsa ut från Wikidata då? Jag tänkte att den bara uppfattade det som en, nu har det en tom mall typ eller något sånt.
Men jag tror inte den tänker att det är en tom mall. Jag tror att den tänker att den här mallen finns inte på några rekommenderade eller bra artiklar. Så det är att den mallen ligger här.
Ja, okej.
Tror jag, men det här är jag inte säker på. Men jag skulle gissa att den inte är så komplicerad på det sättet. Utan man tittar på hur ser de ut och nej, de ser inte ut så där än. Så, men om vi väl har bytt ut dem så kommer det bli tvärtom sen då.
Ja, okej. Ja, där ser man. Och sen nya sökförslag i sökrutan på Wikimedia Commons.
Ja, och det här är ju lite roligt för det här hänger ju ihop lite grann med... Jag tänkte också bara säga, jag blev också extra glad för att den här automatiserade artikelförbättringsbedömningen kom igång. För att det var jag som föreslog att vi skulle ha en sån.
Ja, det är klart.
Jag har fått min julklapp i år här.
Det är din bebis, ja precis.
Jo, sen på Commons. Vi har ju pratat lite grann om det här strukturerad data på Commons. Och det som har tillkommit nu är ju att nu i sökrutan så dyker det faktiskt även upp då. Så om du börjar skriva katt i sökrutan så kommer du inte bara få alla saker som har filnamnet katt i sig som förslag. Eller börja skriva på katt utan kommer du, och även börja lista saker som filer som har motiv katt i sig.
Ja, just det.
Så, och du behöver inte ens hålla på med någon komplicerad syntax, för det kan man, har man kunnat gjort länge i sökfältet, utan nu kan du bara direkt i sökfältet välja att klicka i den övre eller nedre halvan. Så får du det.
Ja, det ska bli intressant att kolla. Och hur mycket är det ifyllt då hur många har fått den här extra, vad den nu kallas?
Ja, just katter är det nog ganska många, men i allmänhet så tror jag att det är... Ja, jag vet inte hur många, men jag skulle gissa att det är uppemot miljoner i alla fall redan. Ja. Det går undan när det börjar ta fart, och nu tänker jag att det kommer ta ännu mer fart eftersom det också blir väldigt tydligt i hur det genererar värde för folk.
Precis, precis. Ja, hoppas det då. Och sen har vi då omröstningen för tekniska önskelistan 2020. Och det skulle inte vara Wikipedia-grejer och inte Wikidata-grejer, tror jag.
Mm. Och de fem toppförslagen då som blivit framröstade nu, fyra av dem gäller Wikisource och en gäller Wiktionary kan man säga. Men den som är topp av allihopa, den handlar just om att exportera artiklar till andra format. Så, att man, så den kommer ju vara till nytta för alla projekten, men främst då för Wikisource har man tänkt.
Ja, precis. Det är där man har saknat mest då, antagligen.
Mm, för där finns det ju kompletta böcker att exportera som man kanske vill läsa på sin e-boksläsare eller vad man nu har. Och just nu så har vi inga stöd för de formaten.
Ja, just det.
Men vill man sätta sig ihop en massa artiklar från Wikipedia så kommer man också få det som bra sätt att liksom kunna få ett läsbart format på sin mobil.
Ja, precis. Ja, det var mjukvara.
Då hoppar vi över till din artikel här den här veckan som jag tror har att göra med att det är Nobelveckan.
Ja, precis. Och det är Henri Dunant har jag valt då. Och han var den första som fick Nobels fredspris. Mm. Och sen så sa du att litteraturpristagaren hade hyllat... Det var ju igår delades Nobelpriset ut för oss, 10 december då. Och då sa du att Nobelpristagaren är litteratur för i år.
Ja, Nobelpristagaren för 2018 men som fick sitt pris i år, va?
Ja, jag trodde det var tvärtom. Ja. Okej, men det var Olga som jag inte vet vad hon heter efternamn.
Olga Tokarczuk eller någonting sånt. Och ja. I sin föreläsning då så sa hon att hon beundrar och stöder Wikipedia och att det här är förmodligen en del av att göra kunskap demokratiskt tillgänglig.
Ja, precis. Litteraturpriset har varit lite kontroversiellt i år då och kanske andra år också. Det är väl ett av de mera kontroversiella priserna. Tillsammans då med fredspriset som också kan bli kontroversiellt. Mm. Man har till exempel gett det till Yasser Arafat och Itzhak Sharon. Som då, ja, de krigar ganska mycket.
Mm.
Och sådär. Så att, och Barack Obama fick det bara för att han blev president. Utan att han hade hunnit gjort något egentligen då. Så han, på någon sorts förhoppning. Så de får kritik ibland.
Och, det var inte mot den officiella motivet, va?
Nej, det vet jag inte. Jo, men det var väl att de hade en massa löften. Jag vet inte vad som var det officiella motivet riktigt.
Ja, jag tror att det var någonting mer än bara...
Ja, vi får hoppas det.
Ja.
Det var kul när han fick det, tyckte jag i alla fall, kommer ihåg. Och sen då, Henry, och även Dunant då, som räknas som en av grundarna till Röda Korset.
Mm.
Även han var faktiskt kontroversiell. Därför att det fanns en del som menade att Röda Korset i sig främjade krig.
Mm-hmm.
Ja, därför att de då gav hjälp till soldaterna som var skadade. Och då var det lite mindre oattraktivt att kriga, tänkte man sig.
Mm-hmm.
Och sen så tyckte man också att det, enligt testamentet var det någon som skulle gjort något nedrustande under innevarande år. Och Röda Korset gjorde egentligen ingenting nedrustande då, utan de var ju mer behjälpliga.
Mm.
Men Henri Dunant var ganska intressant här då på många sätt. Han föddes i en förmögen familj och gjorde ganska misslyckade affärer. Under en av sina affärsresor så hamnade han i ett slag mellan Österrike och Italien. Och i Italien var det. Och då var det lite grann så att det var ju nästan ett folknöje. Man åkte upp till en kulle och tittade på de här slagen.
Mm.
Och sen så låg de då, folk skadade och ingen brydde sig om dem. Och då organiserade han då några byar och ta hand om soldaterna. Och det säger man var det första. Sen så skapades det då någon sorts förening och han blev lite osams med andra som var med då i den här. Så blev det som blev Röda Korset sen. Och blev lite utmanövrerad och lite bortglömd nästan. Tills det var då en som tyckte att de skulle plocka upp Henry Dunant igen och för hans insatser. Då, och då var han var skuldsatt och han var lite deprimerad och bodde på något sjukhem då. Men jag fick ändå det här och ja, det var ju bra då, det var ju väl värt helt klart så här i efterhand. Men då, så den här tror jag att jag skrev då, i alla fall pussade jag rejält. Men vad jag framförallt gjorde var att jag skapade en mall,
mm-hmm.
en navigationsbox
som
innehöll då alla fredspristagare.
Och
ja, det var inte så märkvärdigt.
Många.
Ja, det var många. Och grejen var att jag var ganska ny. Det här gjorde jag bara i november 2009 och jag började skriva i oktober. Så jag var lite intresserad av hur det fungerade och sådär med mallar. Så jag lade ner ganska mycket jobb på det och sen så lade jag peta in den här mallen då i alla fredspristagare.
Mm.
Så artiklar och kanske fick skriva någon då som saknades.
Ja, just det.
Så den vill jag också lyfta då, lite grann den här mallen. Och att det finns liksom heter navigationsmall. Som kan se ut på lite olika sätt. Det kan dels vara att man ser vem som var före och vem som var efter ett ämbete eller vem som innehar ett pris då.
Mm.
Så 1901 års pristagare, och den kom efter, så kan man klicka sig fram liksom. Eller också då en sån här stor lista där alla är med. Så man kan enkelt då välja och hoppa till 20-talets pristagare. Så det är någonting som finns, navigationsmall som används en del.
Det låter nästan som att det här skulle kunna bli ett Wikipedia-avsnitt om just om navigationsmallar.
Ja, varför inte? Och lite försmak här då. Mm. Det sista jag gjorde med den nu, det var alldeles, alltså, då hade man, har man färgat den här gul och blå och sådär, lite Nobelprisfärgsaktigt. Och jag har lite svårt för det, så jag återställer den till defaultfärgen här då, som är lite mer sobert blått.
Och en liten fin fri gul medalj.
Ja, just det. Den har jag nog petat i och för sig. Eller det kanske någon annan har gjort, det kommer jag inte ihåg. Den har ju ändrat sen jag gjorde den också, så att, ganska mycket, men ändå. Mm. Jag var färdig med den.
Ja, men det blir ju så med när man, som du jobbar här i mallar som hamnar på artiklar som väldigt många läser. Då blir det ju också det att det genererar fler som lägger sig i och hjälper till att putsa och har åsikter om och idéer om hur man ska förbättra dem.
Ja, absolut. Just den här färgerna har jag svårt för. Det och jag kan förstå det, för det är ju ganska roligt då liksom. Det är lite halvprogrammering ju, lite skapande, och man lägger till genomtänkta färger då. Kanske, det är typiskt inom sporten, så vill man gärna ha med lagets färg. Så Milanomall är typiskt då svart och röd, och Hammarbymall är grön och vit och sådär. Men tyvärr så blir det, försämrar ju enhetligheten, det blir lite kladdigt tycker jag då. Och sen så försvårar det faktiskt för de som inte ser så bra.
Just. Nu vet jag inte om gul och blå är mycket sämre än blå på blå ur läsningens...
Det är sant. Samtidigt så tror jag också att man vänjer sig. Om man ser dåligt så vänjer man sig också vid ett enhetligt utseende. Mm. Mm. Så jag tror det är värre också om det blandas mycket då. Så det är nog bättre att ha något som är lite sämre än att ha massa grejer som varierar från riktigt katastrofalt till skitbra.
Just det.
Men det vet jag inte riktigt. Det är lite gissning där också. Det måste vi hålla på med.
Ja. Har jag en fråga här till dig. Ja. Har du på i dina inställningar slagit på det man kan göra under aviseringar? Att få en notis när någon länkar till en artikel som du har skapat.
Nej, det känner jag inte igen.
Nej, för det finns ju en som heter ett val där som heter sidlänk, som i korthet säger meddela mig när någon annan länkar till en sida som jag skapat från en annan sida.
Under i inställningar i fliken aviseringar, eller?
Ja.
Så ska det finnas någonstans, vad sa du?
Sidlänk, ungefär mitt på finns den.
Ja, just det. Nej, den har jag inte slagit på. Då kan man få den via webb eller via e-post.
Ja, just det. Men om du hade haft den påslagen så hade du fått en notis då varje gång någon lade till den här mallen på en sida.
Ja, ja.
För då blir det en länk till den sidan.
Ja.
Och då hade du ju fått reda på vem som, som ett brev på posten, vem som fick fredspriset varje år.
Ja, precis. Och vem som är snäll och kurerar mina artiklar då.
Mm.
Jag har inte kollat de sista faktiskt. Men jag tror att alla har en sån där...
Jag råkade ju skapa mallen auktoritetsdata.
Jaha.
Så jag har tvingats slaga av den här, för jag får ju nästan ping då på alla artiklar.
För att står du som skapare så kan du inte avsäga dig det så att säga.
Nej, det finns en feature request, en önskan om en åtgärd här hos att man ska kunna vitlista artiklar från det där, så att, eller svartlista, så att man inte får notiser för vissa sidor.
Ja, och just i det fallet då man har gjort en mall som alla artiklar har nästan. Ja. Ja, men det är bra. Den verkar ju populär i alla fall då.
Ja.
Och sen har vi ju Wikipedia-träffar igen, ja.
Ja, vi har en till vecka med träffar. Det har ju varit flera stycken här nu som nyss har varit. Och den första som kommer upp, det är nu på söndag, så kör vi en till sån här Wikidata-träff som är online.
Ja, just det.
Man behöver inte lämna hemmet, utan man kan bara koppla upp sig och hänga med på video.
Och den är inte med i listan faktiskt? Eller i...
Den står ju inte på Wikipedia, för det är inte en Wikipedia-träff kanske.
Nej,
jag har inte slängt in den där bara på grund av det.
Ja. Du tycker du kan göra det för sig. Det kan vi väl bjuda på.
Det kanske man kan göra, ja. Jag ska göra det så småningom här.
Och sen är det på tisdag som vanligt i Göteborg.
Mm.
Får se om de tar någon juluppehåll. Det verkar de faktiskt göra.
Det ser ut som det. För efter tisdagen där då, som är på 13-17 på Litteraturhuset igen, så är det Wikipub i Stockholm tredje onsdagen i månaden.
Mm.
Och flytta till Laughing Duck här då. Så det är en ny lokal då. För att det är nästan alltid julbord.
Ja, det är den sista veckan, eller sista veckorna innan.
Ja, på det andra stället.
Ja, precis. Så Laughing Duck är trevligt, men det är lite småttigt där.
Kan bli trångt.
Borden. Det kan bli trångt. Men ja, som vanligt ska jag försöka ta mig dit då.
Mm.
Jag har varit dålig på sistone. Och sen är det ingenting för sig i nästa år då, nej. Och vi kommer ju också bara ha ett avsnitt. Det är näst sista avsnittet för i år då.
Mm.
Så blir det också en kul uppehåll.
Ja. Mm.
I Wikipedia-podden alltså.
Ja, precis. Så har ni någonting speciellt ni vill höra om i sista avsnittet, så har ni en vecka på er nu att önska det.
Ja.
Och annars så, ja, vi hörs ju som vanligt nästa vecka.
Så det gör vi.
Tack för att ni lyssnar, och hör gärna av er med alla åsikter ni har.
Ja, tack ska ni ha. Hej då.
Hej.